slasha.
Och där kom Jespers tumme i bild, innebär att slashat.se, din machete i teknikdjungeln, avsnitt 119 går av stapeln från Göteborg, Sveriges framsida, bästkusten. Det är härifrån vi kommer, jag och Jesper. Inte tillsammans då, vi sitter ju på varsitt ställe, va, och spelar in den här showen. Det är en så kallad, jag vet inte, internetshow, kan man säga så, Jesper?
Ja, podcast brukar ju vara det vedertagna ordet för det vi sysslar med.
Poddradio säger många.
Ja, Sveriges Radio säger, kallar väl det bara för podd.
Mm. Det funkar i och för sig. Fast det är intressant det där, för just poddordet kommer ju från iPod-tänket där. Det är därför man försöker kalla det för netcasts i många sammanhang.
Netcasts you love.
From people you trust. Ja, det är Twitch-fans och fanboys till bunten här.
Ja, just det. Han ger sig inte. Han tror att netcasts ska slå igenom. Men podcast har vi i alla fall blivit hyfsat vedertaget i Sverige. Så att, vi kör på det.
Vi kör på det. Och ni lyssnar ju då, som jag sa, på slashat.se. Din machete i teknikdjungeln. Teknikdjungeln, det är alltså en teknikpodcast eller poddradio eller netcast ni har ramlat in på. Eller på YouTube. Hej alla videotittande kompisar. För att vi är en show som sänds live tisdagar klockan 20.00 med mig och Jesper. Och ibland lite gäster som dyker upp till och från.
Jesper och gäster.
Jesper låter som en gameshow från 90-talet. Gäster med Jesper.
Ja, gäster med Jesper.
Det låter som någon så här after dark-variant av Flashat vi kan köra. Jesper kör egna gester. Nog om det. Vi pratar teknik här huvudsakligen, men först ska vi berätta lite om hur han då har varit. Idag har vi varit och badat, Jesper.
Alla utom den som inte fick bada och jag.
Min fästmö kan ju inte bada, va? För hon har ju Hollywoodat ut en unge. Då får man inte bada på, jag tror det är en månad. Men Jeppe, du har inte fött några barn.
Nej, men alla som kom upp från vattnet sa att ja, det var ju friskt. Man får lite, du vet, när man kan, när man slutar andas, du vet, man får lite annöd, kroppen krampar så där. Men annars var det skönt, och någonstans där vid kroppen krampar, annöd, så kände jag att nej, det är sol här uppe. Det luktar redan god sån solskyddsfaktor som man annars spolar av sig på 5 sekunder, även om den ska vara vattenfast. Så jag känner att nej, jag orkar inte smörja om mig, och jag orkar inte få annöd, hjärtstopp och hjärtfel och hjärnbrist.
Mm. Jag kan förstå dig. Jag måste ändå säga att förutom att detta är grym teknikpodcastmaterial vi pratar just nu, så var det inte så farligt kallt i vattnet. Det var en delsjön här i Göteborg. Och det var friskt när man väl kom in, men sen man var ju det plaskat en stund, va? Då var det rätt gött att simma runt.
För teknikens skull så kan vi säga att vi hade i alla fall 2 iPhones, 2 stycken Android-lurar och en iPad på plats. Precis. Minst.
Ja, vi hade väl 3 festmöss Android.
3 Android.
2 Android. Ni hör ju, vet ni. Fantastiskt.
Ingen av dem ville heller bada.
Inte på bilen i alla fall.
Nej.
Nej. Vet du vad, vi hoppar över bad. Hoppas ni har badat i alla fall. Och kul att ni lyssnar på oss här mitt i sommaren. Och vi ska försöka leverera ett nytt och korrekt. Nykter blir det inte idag, Jesper. För båda har gett oss på alkoholen lite tidigt.
Ja, jag har ju semester här, och nu är jag ju officiellt klar med min Beach 2011, vilket betyder att jag inte behöver tokpressa kolhydrater och kalorier under någon magisk gräns. Och har man semester, då får man dricka lite vin, och det gör jag nu.
Amen. Och det här hjälper ju inte er radio- eller podcastlyssnare, men jag har på min apfeta Optimus Prime t-shirt idag, bara så att jag får det sagt också.
Du, jag kan göra en snygg koppling mellan bad och teknik. Mm. Sveriges största sajt om bad och badplatser heter badkartan.se. Mm. Rapporterar inte temperaturer.
För det är absolut inte det man vill veta när man ska gå och bada.
Det är inte det man vill veta när man googlar på en badplats.
Algbestånd och sånt där är mycket viktigare än vattenvärmen eller temperaturen. Det är lite hashtag fail som Jonasson skriver i chatten.
Ja, verkligen. Jag försökte googla mig fram till en temperatur idag. Jag sökte. Det närmaste jag kom, det var en tidig majdag 2007 fick jag temperaturen på stranden vi skulle till. Och sen kom badkartan.se och tyckte att här, Sveriges nya stora grymma bad- och badplatser-sajt. Ingen temperatur.
bakläxa på den sajten helt enkelt. Jag nämnde också chatten där i förbifarten för ni som är nyssna. Nya till det här konceptet så har vi alltså en live-chatt med oss som rättar och ser till att vi håller oss någorlunda på mattan. De säger just något att gå vidare i showen, vilket de har helt rätt i. Vi ska börja med, Jeppe, förra veckans poll som du får.
Får jag?
Nej, det får du inte. Det var faktiskt min tur att redovisa pollen. Pollen förra veckan, vi pratade mycket Dropbox, va? Det har varit rörigt på säkerhetsfronten. Någon glömde en if-sats och vips så kunde man logga in på vilket Dropbox-konto som helst utan rätt credentials. Så frågeställningen till er förra veckan var helt enkelt: använder du Dropbox? Och så ett frågetecken på det. Absolut, säger 78% av er, och absolut inte, säger motsvarande 22%. Det var en jäkla massa Dropbox-users.
Ja, det är ju lite drygt var 3/4 av våra användare. Jag är lite förvånad att det är så höga siffror. Jag vet ju att det är en schysst tjänst trots det här lilla gruset i maskineriet. Men jag har känt att det har varit svårt ibland att få folk att förstå vad Dropbox ska vara bra till.
Mm.
Men när man väl... Det förklarar sig självt så snabbt när man väl börjar använda det. Men det är ju det, man ska ju få dem över tröskeln och signa upp och ladda ner program och installera. Det är ju nästan det jobbigaste med programmet. Men jag är imponerad och jag är stolt över att ni har hittat en tjänst jag tycker om också. Spara bara inget viktigt i den. Så.
Precis. Och jag tror också att de som lyssnar på showen som är Dropbox fanboys eller fangirls, när de hör oss ha en poll om Dropbox, så kanske man är mer angelägen om att gå dit och säga ja, jag använder den här produkten, än de som lyssnar och inte har den. De bara, då kan jag inte rösta den här veckan för jag har aldrig använt det liksom. Varför ska jag rösta då? Så det kan också ha lite med saker att göra.
Kanske skulle ha lagt en länk under pollen så här: vad är Dropbox? Och så understreck på Dropbox och sen länk till din referral för att få extra utrymme när folk reggar. Så kanske du hade sprungit upp nu i de massiva gratissiffrorna jag har sprungit på så här långt.
Jag är helt övertygad. Alltså jag hoppas och tror att någon gång i framtiden, det här kommer ju aldrig hända, men jag skulle så gärna väldigt gärna vilja köra egen Dropbox-server. Jag pratade lite om säkerhetsbiten där. Det har varit grymt om man liksom kunde sätta upp en egen server för ett företag till exempel, använda den officiella klienten och sen ja, synka filer direkt för att eller nej, kanske inte längre. Det är ju så säkert, menar jag, enligt förra veckan.
Men jag har ju hört, det här har du sagt under en ganska lång tid, och jag har, och du har dessutom postat rätt mycket länkar till mig där det finns folk med open source-varianter på det här. Och visst, det finns ju mängder av olika både gratis- och betalvarianter som gör ungefär det Dropbox gör. I alla fall rent tekniskt, och det är inte riktigt tekniken i sig Dropbox kanske är så unika med, utan att själva GUI-biten, att det är så pass, som någon skrev, it's a folder. Det är bara en mapp som synkar. Och de har gjort det så enkelt, de krånglar inte. Jag vet inte om de har provat Lazy's voila.
Nej.
Det är en betydligt mer komplicerad variant av ungefär samma grej, men där du behöver ett program med 1000 flikar och 5000 inställningar. Det är inte en folder som synkar.
Nej.
Rätt och slett. Så jag tror att det är det som är Dropbox stora grej, att de har ändå fått till det grafiska biten. Det måste ju funka så enkelt som man kan, som man innan, du ska inte börja fundera på hur det funkar, utan du ska bara instinktivt veta hur det funkar, och det tycker de har lyckats med.
Nej, jag håller med om att alltså Dropbox är en produkt som min mamma kan använda lika gärna som att vi entusiaster använder, just för att vi ser mer användningsområden för våran del, att synka mellan datorer och musikbibliotek och allt sånt där. Medan alltså min mor får en ganska vettig backup-lösning liksom. Plus också att när hon installerar om datorn och får en ny dator, så är det ganska lätt att återställa alla hennes dokument och sånt där. Man skulle kunna se Dropbox som egentligen mina dokument i Windows-världen.
Ja, min tanke har slått med att använda Dropbox som mina dokumentmapp. Då har jag ändå same överallt. Men det finns väl alltid någonting som strular till det med någon drivrutin någonstans eller någonting sådär. Men kanske i framtiden.
Det är säkerligen framtiden. Och molnet som jag pratat om väldigt mycket, det är ju onekligen up there.
Definitivt.
Mm-hmm. Så ska vi följa upp det med en veckans follow kanske?
Ja, vi får ju kasta ut den gamla och slänga in en ny. Det här kommer ju komma relaterat till ett ämne som jag har lite senare här.
Vågar vi spara pollen? Det är det som är frågan.
Nej, vi vågar aldrig spara pollen, för vi vet precis hur det går när vi tror att vi ska komma ihåg den, och så kommer vi inte ihåg den, och så får vi bara skit helt enkelt.
Så är det.
Frågan för nästa vecka här är helt enkelt: använder du en stationär dator i hemmet? Två alternativ, de gamla vanliga, absolut eller absolut inte. Mm. Och vi kan väl gå in lite mer på varför vi frågar om stationära datorer helt enkelt när vi väl kommer till ämnet.
Exakt i mun då. För om vi inte sa det så använder vi båda Dropbox, jag och Jesper. Vi pratade lite om tekniken, men vi båda är ju ganska avid users av Dropbox, va?
Jag är nog inne i min Dropbox 50 gånger om dagen.
50 gånger om dagen?
Där har jag allt av inte av värde som är värdefull info, utan allt av intresse kan man säga.
Mm.
Du har förresten bilder från midsommar där till exempel.
Nej, men dra åt pipan, har de kommit upp där nu?
Ja, lätt.
Ja, härligt.
Det är så enkelt det vart.
Ja, så enkelt. Ja, och i mitt fall, du betalar ju för Dropbox, ska vi nämna också. Du har, hur många gigabyte har du?
Betalar inte en spänn.
Det är billigt.
Kör gratisvarianten, men jag har lyckats köra de här referral och varit med i deras tävlingar och grejer. Så jag har pumpat upp de här två gratisgigen upp till 11,9 gratisgig.
Det kommer rätt långt med 10 gig upp i molnet. Det är en bra bit.
Mm, nej, jag är nöjd. Och jag använder 41,3% ser jag nu.
Mm. Ja, okej, jag fick för mig att du betalade för Dropbox. Har du betalat någon gång för det?
Nej, det är väl mitt enda problem med Dropbox. Jag tycker att deras tiers på betallösningar är lite väl blodiga. Om inte jag är helt utcyklad så vill de ha 100 000 spänn om året för 50 gig eller 2000 spänn för 100 gig. Kan tycka att det är lite blodigt, speciellt när Backblaze ger mig vanlig enkel backup i bakgrunden. Obegränsad utrymme för $5 i månaden. Mm. Så,
mm. Det är väl lite det jag skulle komma till, att jag tycker att det är lite pricey Dropbox faktiskt. Det kostar ganska mycket om man ska gå upp i storlekar för företag till exempel. Men oh well. Man kan inte få allt här i världen.
Nej, så är det ju. Men jag skulle ändå påstå att om de halverar de där två priserna så skulle de få mer än dubbelt så många betalande.
Mm.
Så är det något för dem att suga på.
Men verkligen, alltså man kan tjäna pengar på att sänka priset. Men, nog om Dropbox, nu och veckans poll. Ja, du förklarar det, Jesper. Och så lite mer, man kan nog vänta med att rösta tills man hör våra resonemang, va, och varför vi pratar om det lite senare.
Man kan ju tycka det, men å andra sidan, man behöver inte heller tycka det. För använder man en stationär dator i hemmet så finns det inte så mycket vi kan säga för att förändra det. Förutom att om de mitt under ämnet bara instinktivt skickar ut genom fönstret. Ibar. Får man trycka absolut inte.
Yes sir. Men hiva inte ut den dator genom fönstret. De är värda för mycket.
Mm.
Ska vi göra någonting inte kontroversiellt, men någonting ovanligt i slashat sammanhang, Jesper?
Det är ju sommar. Vi borde ha slashat sommar, precis som hela Sveriges Radio byter ut allting till nya grejer på sommaren.
Kan vi nästa vecka få en liten sol i live-showen?
En sol i live-showen?
Ja, men så här, en sol uppe i ena hörnet. Eller någonting. Vi tuger på till nästa vecka så vi så slashat sommar. Men nu kör vi ämnen, Jesper. 15 ja. Minuter skitsnack.
Det var alldeles för mycket. Jag tycker att du kickar igång med whatever you got.
Let's get down and let's get ill. Jo, det är nämligen som så här, i detta nu klockan 20:15 den 28 i 6 2011 så utannonserade Google att de presenterade Google Plus, eller Google Plus då på engelska, som är deras sociala initiativ. Det här släpptes bokstavligt talat 5 minuter innan våran show började spelas in. Det innebär att jag har haft extremt lite tid på mig att förbereda mig inför mitt första ämne som jag inte ens visste om att det fanns för 20 minuter sedan. Så ha lite överseende med om all mina detaljer och min fakta inte är korrekt här. Och till nästa vecka så reviderar vi naturligtvis. För nu är det dags att vi tjötar om Google Plus. Det har snackats jättemycket om det, att Google skulle ha en Facebook-dödare på G. Jag tror att många med mig insåg att det är nog inte helt rätt väg av Google att gå att försöka göra en direkt competitor. Motståndare, Jesper. Competitor. Konkurrent.
Mm, korrekt, till korrekt och korrekt på alla tre där.
Nej, men titta, det är ändå alkoholen som talar där. Utan de borde egentligen göra någonting utav det de har. De har ju kalender, de har ju dokument, de har ju Google Mail och så mycket annat. Så alltså att man tror att man skulle fläta ihop det här systemet till ett system. Och det är precis det som Google Plus är. De samlar ihop alla sina olika verktyg och gör det till sociala verktyg egentligen. De har 5 huvuddelar i Google Plus. Det är Circles, Sparks, Hangouts, Mobile och Huddle. Circles. Promoter med Share What Matters with the People Who Matters Most. Man kan säga att man kan filtrera grupper med vänner i det här videoklippet där de förklarar Circles. Så säger de det att det är en tjej som pratar och säger att vissa saker vill jag dela med mina tjejkompisar. Medan de här grejerna som jag delar med till mina tjejkompisar inte är sådär jätteintressant för vissa killkompisar eller vissa andra tjejkompisar. Så då kan man göra liksom grupper som man delar viss information med. Tänk er en Facebook-wall egentligen där man skulle kunna säga att jag vet att jag ska visa på underföljande användargrupper. Rätt clever. Och jag kan tänka mig att det skulle underlätta kanske mitt teknikordbajsande som pågår liksom på Twitter. Man skulle kunna gruppera alla mina tech-followers eller motsvarande då, att så bara de får se den informationen, medans när jag pratar om smink, vilket jag aldrig gör, får mina tjejkompisar höra om. Inte alls för att vara liksom sexistiska och bara att tjejer gillar smink. Det finns många tjejer som gillar annat också. Men ni förstår hur jag tänker i alla fall. Direkt kommentar på det, Jesper.
Att jag tycker att den sorteringen gör sig fel ände.
Ja, hur tänker du då?
Att du som mottagare ska välja vad du tycker är intressant och inte intressant av vad du har. Folk är intresserade av så vilt olika saker. Att du ska inte bestämma vad du tror att du säger som jag tycker är intressant av det du säger. Utan att jag känner att... det där tyckte jag inte om, men det där är jag faktiskt nästan fånigt intresserad av, trots att det kanske inte hör till vad jag vanligtvis är intresserad av.
Jag håller med. Jag tycker Brother säger det förhållandevis bra här i chatten. Tommy, du vet fan inte vad jag uppskattar hos dig. Och han har en poäng även med det grova språket där, Brother. Så kan jag förstå hur han tänker, och även som det du är inne på, Jesper, att det borde vara bakvänt, att jag kan tillgängliggöra fyra grupper som jag har, som jag kommer att posta in i. Och så kan mina followers välja att jag vill vara i Tommys teknikgrupp och hans sexleksaksgrupp till exempel.
Ja, men där är jag intresserad.
I alla fall.
Inte om dina sexleksaker. De känns på något sätt förbrukade.
Ja.
I samma stund.
De är på sin plats, så att säga.
Nog om det.
Det jag säger här är otroligt lite tid jag får mig förbereda mig, så det kan vara lite faktafel och sånt. Ni får ni ta med en nypa salt. Nästa grej är Sparks, som de säger i reklamen. Strike up a conversation about pretty much anything. Som jag förstod det här ska man dela idéer och sånt med vänner. Det jag tänkte direkt på här är att jag och Jesper delar mycket webbentreprenörskap och sånt där. Om jag till exempel har en liten idé, så skulle jag Jeppe lite wave-liknande utan det för jag såg skulle kunna bygga upp egentligen en idé tillsammans genom att lägga till extra information tillsammans. Något åt det hållet. Jag vet inte. Jag har ingen kommentar på det heller, va? Man borde ju prova detta först.
Det här börjar låta som en uppsamlingspunkt för alla Googles misslyckade projekt. Börja med Buzz, nu är vi inne på Wave. Keep going.
Sen har vi Hangouts. Det verkar bara vara någon form att man kan göra ett Hangout för Slashat Live till exempel. Att ni kan bidra med video, text och allting under ett event, kan man väl säga, utifrån det hållet. Mobile-biten, share what's around right now without a hassle. Det är egentligen bara mobilfunktioner, kan jag tänka mig. Här kommer Huddle, som egentligen borde heta Wave. För det var precis det som det såg ut att vara. Att huddle på amerikanska. En huddle har man till exempel amerikansk fotboll, där hela laget så här samlas och så... Och så säger man, go left, go right, eagle 24-7-14. Ja, nej, man säger sånt. Och det är alltså när man står och diskuterar saker. Eller skriker på varandra. Och jag kan tänka mig att det här är kanske exemplet som de pratar med Wave. Att det här kompisgänget ska ut och tälta liksom. Vem tar med maten? Vem står för salladen? Vem fixar tält? Att man liksom står och ringer och kramar sig i elurven här. Och det är ungefär det man gör i en huddle. Men ungefär man kan liksom kollaborera EP med varandra. Och det låter ju onekligen wavigt, va?
Väldigt så. Jag hoppas att de har skruvat vidare på Wave. För även om Wave rent tekniskt var fräckt, så var det inte någon användarvänlig tjänst.
Fast huvudsakligen vad det handlade om var att de promotade det så otroligt fel. De sa så här att det här kommer att ersätta e-mail liksom. Okej, sikta lågt gubbar. Så att... Hur som av det. Det här är en field trial, som Google kallar det för själva. Så det finns lite problem och lite rough edges. Och projektet är just nu via inbjudan endast. Ni som är nyfikna kan gå till, jag tror det är plus.google.com. Så finns det en intresseknapp där ni kan trycka på. Dum, dum, så kanske ni blir inbjudna likt Wave. Det känns onekligen som att Google har lärt sig lite från deras Google Buzz. Äventyr där de egentligen fick folk att se vem, vilka andra hade i sin mailbox och sånt där. Det är väldigt slarvigt gjort överhuvudtaget. Så betydligt mer ödmjuk release av detta. De började med ett blogginlägg som släpptes då för vad nu då, 30 minuter sedan. Där de försöker berätta och visa till videos. Vad är detta? Och sen sagt att bjuda in folk. Du vet ju inte vad detta är, Jasper. Men behöver vi att Google gör detta?
Nej, det behöver vi inte. Men Google behöver göra detta. De har haft lite problem på det sociala fältet. Och någonting måste de hitta på. Om det här är svaret, det vet vi inte. Annars drar de ju... Google är ju aldrig sämre än att de erkänner när det inte funkar. Och så drar de pluggen och så går de på det på nytt. Istället för att göra Microsoft-varianten. Och bara mata och mata och mata. Och hoppas att om vi inte säger att det suger så kanske de tror att vi tror på det. Och så vidare. Så att... funkar det inte så funkar det inte och då drar de vidare och det får man väl anse vara en av Googles styrkor. Om det funkar jättesvårt att säga, infon kom 5 minuter innan vi började här, du hann att läsa på lite snabbt, jag kan ju bara gå på det du har sagt. Men det låter ju som de har försökt bygga en sorts Facebook.
Ja, fast ändå inte. Det var det jag pratade lite om innan där. Det känns som att de har tänkt igenom det här. För att Facebook har en 500 000 användare. Liksom. Det kommer vara omöjligt att få folk att göra eller att få komma till en ny Facebook. Man behöver egentligen ett komplement till Facebook som kanske är lite öppnare i det avseendet. Och i och med att många sitter i Gmail, många använder deras alla andra Google-tjänster och har Google-konton, så är det ju extremt bra att försöka rotera in detta i ett enhetligt verktyg för Google. Och det märker man också med den här baren man har längst upp på Google nu för tiden. Även för om du inloggar och ska söka så står det ändå kortlänkat till Gmail och till dokument och allting. De försöker liksom hitta en helhetlig Google-upplevelse som inte bara är sök. Och jag tror att utifrån det så tror jag det är ett intressant och kanske till och med ett bra steg från dem. Men man måste ju använda det.
Med risk för att ha missförstått vad som sägs i chatten här, det verkar vara lite så de blandar ihop plus och plus ett här. Plus ett är en annan funktion, va?
Ja.
Så att vi har fått sagt det också. Så det här är en... det är kanske dumt att använda plus 2 gånger sådär, men plus ett är väl ändå med ett riktigt plus, ni vet, 2 stycken korslagda pinnar. Det här är plus med plus.google.com om ni vill kontrollera vad det är frågan om.
Men bara för att göra det rörigt för dig, Jesper, så heter projektet The Google Plus och så ett plustecken project. Den andra heter plus one, plus ett står det på den andra.
Ja, nej, det är... Jag förstår att de undrar.
Och sen, även om inte Jeppe håller med mig, så tycker i alla fall jag att det här ser någorlunda designat ut. Till skillnad från mycket annat som kommer från Google-lägret. Loggorna och hela den biten. Jag får en förhållandevis schysst vibb här. Du var inte lika överens, Jesper.
Ja, jag hann ju bara kika som hastigast, men jag vill inte zooma med scrollen och scrolla med klicket. Det är det normala. Alla såna här hemsidor med en nisch där man ska scrolla sidan i sidled på en massa skumma sidor. Jag har svårt för sånt där. Keep it simple.
And stupid.
And not ugly.
Men i alla fall, det här var en extremt kort och ganska oprofessionell genomgång av Google+. Till nästa vecka så lovar jag att revidera det jag har sagt som är fel och eventuellt förnya lite mer information när den uppdagas här omkring. Nog om detta, Jeepson. Ska vi prata om lite annat?
Ja, jag tänkte det. Vi skulle prata om Taipei eller Taiwan.
Mm.
För de har någonting som inte vi i Sverige har.
De har ett annat språk.
Ja, det också. Mm. Det har de. Men de har också lagar om öppet köp. I Sverige är öppet köp helt och hållet frivilligt från försäljare. Såklart så har det ju företaget tagit till sig det i Sverige av fysisk försäljning. Köper en tröja, kan du alltid gå tillbaka med den. Men digitala köp, not so much. I Apple-världen är du ganska så screwed med en gång. I Android-världen är du i princip lika screwed med deras nästan fånigt korta 15 minuter. Som jag åkt dit på flera gånger på att jag inte hinner avbryta innan tiden har gått ut. I Taiwan så får de inte göra så här, vare sig Apple eller Google. Och de har helt enkelt beordrat de här två företagen, i alla fall i första skede, att införa 7 dagars öppet köp på alla digitala nedladdningar via deras respektive App Stores eller Marketplace då. Apple har faktiskt gått med och har nu någon sorts ångertid på 7 dagar i App Storen i just Taiwan. Men Google har vägrat. Google har också blivit dömda att betala $35,000 i straff för att de inte följer taiwanesisk lag här. Google har också svarat på de här uppmaningarna genom att helt och hållet förbjuda eller stoppa all försäljning av betalappar i Marketplace i Taiwan. Så nu kommer det bara åt gratisapparna där. Och det är så att Taiwan kommer att fortsätta ge Google böter tills det att de fixar det här. Och Google är ju såklart snabba och har nu lite folk på väg över till Taiwan för att diskutera lite i slutet av veckan. Tommy, du är ju lite mer Android-killen än vad jag är, även om jag sakta börjar hamnas, inte helt i det träsket, men jag börjar bli lite som våran gode vän Jonasson här, en fot i båda läger. Tycker du, jag kan ju börja så här, tycker du att 15-minutersgränsen på Android är tillfredsställande?
Den är fantastisk. Nej, den är helt meningslös. Alltså som du säger, det är egentligen bara ett fult sätt att få folk att betala för appar så de tror att de har tid att prova. För när man väl har klickat på download så kanske man får inte ner det och så glömmer man av det och så går man tillbaka och det vet en massa grejer. Och så har man köpt den plötsligt. WTF. Jag tycker att 15 minuter det är ju egentligen en skam. De borde ha tagit bort den helt och hållet. För 15 minuter ger absolut ingenting. Alltså, en timme kunde de ju bjuda på i alla fall. Jag förstår att från början så hade de ju 24 timmar. Och där har jag full respekt för att det inte funkar liksom. Kids idag, och även jag själv i viss mån, kan dra hem ett spel till exempel, blåsa igenom det på under en dag och sen, nej jag vill inte köpa det här nu. Av förklarliga skäl. Så, men en timme, kom igen liksom. 15 minuter känns extremt kort. Så nej, den är inte tillfredsställande. Och jag tycker definitivt att öppet köp, regler och lagar som i Taiwan borde gälla globalt.
Du har ju nästan svarat på frågan här redan. Men vad är det minsta tid du kan tänka dig är okej för en ångerrätt?
Minsta tiden. Mm. Då pratar jag om appar naturligtvis. Det finns så många olika sammanhang. Köper man någonting annat så finns det andra aspekter att ta del på. Liksom. Men till exempel köper du en bil så behöver du i alla fall få hem bilen och prova den ett tag innan du kan säga att nej, det funkar ju inte.
Ja, jo, visst, det här är ju svårt att säga. Men om vi säger appar. Jag menar, köper du Master Collection av Adobe så är den 12 gig att ladda ner. Du hinner inte prova den på 15 minuter. Du hinner nog inte ens prova den på en timme. Mm. Men om vi säger mobilappar, som jag menar, de går ju 99% av alla fallen går de ju ganska fort att få ner. Var vill du lägga ribban?
Nej, det är timmen. En timme. Ja, det tycker jag.
För då... är det nog för att du inte ska känna dig stressad att skynda nedladdningen och snabbt in och gotta och rota? För det är den känslan jag får på de här 15 minuterna, att nu jag bara hoppas att nedladdningen håller, att det går fort nog för att jag ska hinna prova appen innan det är kört.
Jag tänker, alltså, det är ju inte svårt. Ta till exempel en app som Govala. Det är ju gratis i och för sig. Men det ger ju inte så mycket med Govala om du inte går runt och checkar in lite på ställen. Eller Runkeeper, om du inte går ut och springer direkt och får en känsla för hur det funkar. Det är lite appnivå, men jag tycker att som en absolut minimumgräns är ju en timme. Jag tycker.
Om vi säger så här, om vi låter utvecklarna själva.
Ja, där har vi lösningen, naturligtvis. För det kan gå alla säga, om det nu skulle kosta pengar, att ja, men genom en dag så hinner de i alla fall checka in på något ställe.
Runkeeper kan ju sätta ett dygn.
Jag menar, eller två runs till exempel.
Ja, du kan liksom inte spela färdigt ett program som inte är ett spel. Jag menar, den är ändå till för att nyttjas under en längre tid. Ett spel kanske du vill sätta... jag vet inte, kanske en gräns i antal banor du kan spela eller någonting. Så länge det finns någonting i Apple är det ju i princip kör. Det går faktiskt, jag har lyckats få en refund på en sak, men det är undantag snarare än regel för Apple.
Men i Apple-världen och i App Store-världen ska jag väl säga, så är det väl lite mer vanligt att ha light-versioner av ett spel. Typ Angry Birds Lite. Och så får du bara två banor.
Ja, fast ni, visst, om du tänker i spelsvängen så visst, så är det. Men det finns också mycket Lite-program som sysslar med annat, säg Runkeeper. Så att det skulle finnas Runkeeper Lite där du kan ladda ner programmet, men du kan inte springa, du kan inte spela in något, du kan inte göra någonting, du kan inte få någon statistik eller någonting. Då får du ändå inte riktigt känna på vad fulla appen kan göra. Man vill ändå ha full power. Det är lite som att du får provköra bilen, men bara ettans växel. Och du har tänkt att skaffa ett autobahn-lok som kan mata dig. Du kommer liksom aldrig lyckas känna om det är det du behöver.
Men jag tror utan tvekan, som du sa, Jeppe, lösningen här är att låta utvecklaren själv bestämma vad som är skäligt för sin egen app. Sätter han 0 minuter så är det ingen test överhuvudtaget. Då finns det ingen ångerrätt, för de har valt det själva.
Det borde framgå precis när du trycker köpknappen. Du har så lång tid på dig att prova.
Och jag menar, visst, jag kan ju förstå att infrastrukturen som de har byggt upp på Google säkert kanske inte är jättelätt att implementera det här, men å andra sidan är det inte jättesvårt heller att få det här att rulla. Liksom. Det är bara att man kan ha det opt-in utvecklaren inte väljer någonting, så det är 15 minuter som gäller som det är idag. Och om de uttryckligen säger en timme, 24 timmar, så är det det som gäller. Det är ändå ett pingsystem som Google använder för att kolla hur gamla saker är på telefonen. Så att, ja. Nej, men ja, bra Taiwan. På dem bara.
Kan jag ställa en sista fråga? Tycker du Sverige borde införa en lag som tvingar företag, både av hårdvara och mjukvara, till öppet köp?
Nej, jag kan tycka att det är en konkurrensverktyg för företag. Till exempel att jag köpte en ny tv på NetOnNet. Och han bara, nej men vad fan, 14 dagar liksom. Är du inte nöjd, kom bara tillbaka. Packa ihop den någorlunda bra liksom. Och få med alla delar. Så kan du byta den utan några frågor liksom. Så att jag kommer gå tillbaka till NetOnNet och handla mer saker. Just för att de har den principen. Så jag tycker inte det behöver lagstadgas i det avseendet. Utan gör det till en konkurrenskraftig produkt eller tilläggstjänst. Elgiganten har väl samma sak, va?
Ja, Elgiganten, där behöver du inte ens, även om du har rivit förpackningar och grejer, det är inga problem. Men å andra sidan, så du säger att det är okej att ett par företag gör det av konkurrensfördel än att alla bara gör det?
Ja, det kan jag tycka, för att det beror på vad du säljer för produkt, som vi var inne på innan där liksom. Det kan vara en bil liksom. Det finns ingen logik att man får ha en bil innan man bilexemplet är ännu svårare, för köper du en ny bil idag så får du bilen 3 månader senare. Hur hanterar man det uppköpmässigt sett?
Ja, men uppköp är väl från leverans. Samma som returet i Sverige.
Alltså, vad tycker du? Det känns som att du fiskar lite här. Tycker du att det ska göra det?
Nej, alltså jag tycker att som konsument, jag tycker att ett företag ska kunna stå så mycket vid sin produkt att den levererar det den ska göra, och att du som konsument ska kunna känna dig säker nog att basera ditt köp på någon som faktiskt försöker sälja saker till dig till den nivån att de faktiskt kan tänka sig att ta tillbaka den. Om du känner att du har inte fått rätt uppfattning av produkten eller att produkten inte motsvarar vad du förväntar dig. Men jag förstår hur du tänker. Det finns ju väldigt många olika sorters produkter. Trosor liksom. Och bilar. Jag menar, jag skulle vilja veta hur Taiwan löser bilbiten. Ja, jag hann bara med 1000 mil här första veckan. Men jag är inte riktigt nöjd.
Exakt. Ja. Jag tog ett varv runt Taiwan. Men nej, det här var inte bilen för mig. Tyvärr va. Kopplingen gick ju sönder va. Men klart, gör du sönder produkten och får du skylla dig själv.
Min taiwanesiska är lite knackig, men jag ska se om det går att googla sig fram till ett svar på den här frågan. Men gud, Tommy, 35 minuter här. Vi måste verkligen tuta vidare. Har du något
men
annat?
Det är sommarslashat. Då går allting lite längre tid. Lite mer samtaler.
Nu sitter jag här och jobbar på min semester. Jag försöker få det här överstökat så fort det bara går.
Jag hör detta. Jo, nej, vi ska prata om Lulsec eller Luls Security. Det var väldigt mycket hacking på senare tid. Eller ja, hacking. Delvis DDoSing och hacking. Där det har presenterats och lagts ut publik data från olika företag. Och supportlinjer för World of Warcraft har överbelastats. Och mycket annat smått och gott. Vad är det som har hänt? Jo, det är nämligen en grupp eller en konstellation killar, vågar jag nog säga att det är i det här avseendet. Det finns, man vet ungefär vilka det är. som kallar sig för LulzSec eller Lulz Security. De meddelade i söndagsnatt eller lördagsnatt, beroende på hur man ser det, via en, ja, man kan likna med en presskommuniké på Twitter och The Pirate Bay, att de lägger ner sin verksamhet med omedelbar verkan. Verksamheten som gick ut på att de enligt dem själva skapa oordning och katastrof runt omkring internet. Bland annat så har de stulit data och gjort DDoS-attacker mot Sony Pictures, Bethesda Softworks, de som gör Oblivion och Skyrim, CIA, fast ja, eller lite utdelarna av CIA, inte den inre delarna. American Line, AT&T, Blizzard för World of Warcraft, Minecraft, Serious Organized Crime Agency i England, amerikanska public service-bolaget PBS, Nintendo samt yttre delar av NATO. Det är ganska hög profilshack som har gjorts ändå. Kul liten detalj när de hackade PBS, som ja, det är en tjänst som delar ut publika nyheter och sånt där i USA, så skrev de en fejkad nyhet att Tupac Shakur lever i och bor på Nya Zeeland. Och det trycktes ut då till alla mediebolag runt omkring. Lite roligt. Men i hur som haver, tekniken de använt är huvudsakligen Zero Day Exploits eller SQL Injections, och försöker hitta lite korrupta eller gamla versioner av mjukvara som servrarna kör. Hacken är huvudsakligen gått ut på att ta data och dela ut privat data. Alla minns väl säkert Sony PlayStation, nej inte den, utan det var något annat de gjorde. Jag tappar ordet på det i alla fall. Där de lämnade ut väldigt mycket information om sexhacket jag pratade om för 2-3 veckor sedan. Minns du det? Pron.com.
Ja, just det.
Det var ju de som gjorde det till exempel. Och de har gjort en sak av att ha en, att lämna ut på Twitter liksom, och ge all data tillbaka då, att säga att det här är datan vi har kommit över. Se till att säkra era system. Gruppen ska vara en avknoppning, sägs det i alla fall, från Anonymous-rörelsen från 4chan. Om inte är ute och snurrar. Och det är faktiskt lite intressant det där, att det huvudsakliga arbetsverktyget de hade för att synkronisera sina attacker i många avseenden var en privat IRC-kanal. Av någon anledning så har det läckt ut otroliga mängder loggar från den här IRC-kanalen, hur de planerade saker och sånt där. Förmodligen kanske en av medlemmarna i gruppen eller konstellationen som tröttnade eller blev förbannade eller blev sur, vad det kan ha varit. Det här såldes, eller gavs, vi säger såldes till The Guardian, som är en stor tidning i England där man inte snurrar. Så de har återpublicerat all den här datan, alltså diskussionerna, hur de kommer fram till saker och allting. Otroligt kul att läsa faktiskt, som man är lite teknikintresserad, hur de hittade Zero Day, hur de delade till sig Zero Day hacks och sånt där med andra grupper och sånt där. Det kan man läsa, och utifrån det här kan man egentligen utgå från att det består av ungefär 8 män som ligger bakom LulzSec. Polisen har även gripit en person i England, de är inte ute och snurrar. Dock verkar den här killen endast ha drivit en av IRC-serverna som användes för att kommunicera. Det gör ju personen i fråga ganska oskyldig. Men man vet inte. Och personligen så tror jag väl kanske att polis och myndigheter börjar komma ikapp den här gruppen. Liksom, börjar fler, mer och mer data börjat uppdagas. Liksom, de börjar förstå vilka det var. Vilket var att de valde att sluta med det de pysslade med. Enligt dem själva så var det 50 dagar som gällde från början. Och de skulle bara uppmärksamma på internetsäkerhet och sätta det på kartan för att skapa ett säkrare internet och för att göra lite kaos. Och förmodligen lite pojksträck med, kan jag tänka mig. Vet, slyngelgrejen. Digitalt slyngel, att man springer runt och jag vet inte, busar med folks brevlådor. Liksom. Fast lite större nivå naturligtvis.
Ja, jo. Det är ju lätt att med nätets hjälp skapa betydligt mer oreda än man kanske hade tänkt. Vad gjorde man var liten? Man slängde smällade brevlådor. Här slänger de liksom skit på hela planeten. Men alltså, jag tycker det, jag har ju även i showen här sagt att jag tycker det är illa om sånt här, men jag måste ändå säga att det fyller ju en funktion på längre sikt, att folk ändå, jag menar, det är lätt att sitta med miljarder på banken som Sony och PSN network-biten där och bara tro att allt är gyllene. Du blir aldrig så utmanad med din säkerhet som när de här tonåringarna är höga på joltkola, när de verkligen går in för att fixa det. Du kommer aldrig få bättre sätt att pröva hur höga och väl taggtrådiga dina murar är runt dina tjänster du vill skydda. Och på det sättet, det, jag menar, det ska göra lite ont att utvecklas, och Det kanske är sånt här som krävs, så att de här, jag menar, CIA och NATO, det,
fast yttre delar av CIA och NATO ska nämnas. Alltså typ, jag tror de hackade NATOs bokbutik eller sån där liksom.
Så att, jo, men det är nog. Det är ändå det här nog, där CIA, där ska, du ska ju inte ens, du ska inte kunna skicka ett brev till dem, till brevlådan på utsidan, utan att det ska passera. Alltså det ska inte gå. Och det är väl sånt här som behövs helt enkelt för att de ska åtminstone se över sina rutiner, som det brukar heta. Och det är väl lika bra. Mm. Det blir en säkrare värld av det med lite tur.
Ja, som Antaro skriver i chatten här, det fick mig att bli tillräckligt nojig, så ändra alla lösen på alla viktiga tjänster. Och det är väl kanske det som jag kan tycka är vettigt, även om det kanske inte var deras avsikt, så tycker jag att de har ju satt det med IT-säkerhet på kartan, och det har nog aldrig varit så mycket snack om hacking och sånt där som det har varit under de här 50 dagarna som de har verkat. Så jag kan tycka att de har utfyllt någon form av poäng. Sen kanske jag kan tycka personligen att det är fel väg att gå och pysslar med sånt här, för att i slutändan så, alltså om man ska vara rent mjukkapitalistisk, så jag menar, det här betyder att Sony PlayStation kommer att få punga ut vad en halv miljard kronor för att få ordning på detta, och det betyder att förmodligen att kanske börja ta betalt för PSN, eller att priserna på saker kommer att gå upp. Det är ett ekosystem liksom, alltihop.
Om vi då tittar, om vi jämför med mat, dagligvaruhandeln helt enkelt. Mm. De anställer ju företag som hyr ut tjuvar som provskäl i din butik för att du ska kunna se över din säkerhet. Det här är ju folk som gör saker gratis, som de faktiskt, om de här företagen hade lite framförhållning, kunde anlita de här människorna för ganska bra betalt, att med vilka verktyg de kan ta sig in. Jag menar, kompetensen finns där för att ta sig in. De skulle kunna göra sig en hacka på det här utan att
något att skada. Ha, en var Jesper?
Ja, den kom. Ja, den var ett, oj, den skulle jag värmt upp för.
Ja, precis. Ja.
Slöseri
med Göteborgshumor.
Mm-hmm.
Nej, men ja. Alltså, jag förstår vad du menar, Jesper. Det finns redan sådana här rörelser. Du har egentligen tre typer av hacking. Du har black hat hacking. Jag kan tänka mig att hat-tänket är typ från Wizard, så att trollkarlar med svarta hattar. Black hat hacking är folk som är kanske direkt destruktiva. Inte riktigt crackers, men mer destruktiva, hackar för sin egen personliga vinnings skull. Sen så har du grey hat hackers. Det är folk som svävar lite mellan white hat och black hat, alltså grått då, kombinationen. Som kanske lite för egen vinnings skull, men även lutar åt white hat-sidan. Där white hat hackers oftast är, det här är jättekrångligt, black hat hackers som har blivit legala och startar säkerhetsfirmor och sånt där och hjälper andra företag med penetrationstester.
Kimble, typ.
Ja, men typ Kimble-tänket liksom. Att man kommer till den här banken, det är egentligen lite fult, jag tror det är med ett grey hat hållet, att säga hej, vi har hackat er bank, vi har inte släppt det till någon eller något sånt där liksom, vi vill hjälpa er att ta bort det här, det kommer kosta er 1 miljon kronor.
Alltså, det är ju utpressning.
Ja, men det är ju black hat eller grey hat i alla fall. Mm. Rörigt överhuvudtaget. Okej, Riske skriver snabbare som ögat här att black hat from the black Stretsons cowboy hats traditionally worn by such villains. Så det är alltså inte magikerhattarna jag tror att det var, utan det är cowboyhattar, svarta cowboyhattar. Jeppe, håll dig borta från dem.
Noted.
En liten grej till angående Lulls säck. Sen vet vi ju inte vad det är som Lulls säck har gjort själva, eller vad han bara tar cred för att det skulle kunna falla under deras ram av arbete liksom. Men det var ett företag i England som jag tror utmanade Lulsec lite och sa att ja, men hacka oss då, ni får 50 000 vad det nu var ifall ni gör det. Och de hackade dem och skrev på deras hemsida att keep the money, we're doing it for the Luls.
Mm.
Så att jag vet inte. Ryktas att killen som drivande kraft bakom som kallas för Sabo, eller Nickas Sabo, att han... att han bor i New York och jobbar med IT-säkerhet. Inte helt otippat, va?
Nej, verkligen inte.
Nej.
Har han inte gjort det så hade han kunnat jobba med det nu i alla fall.
Ja, fast frågan är så här, han kan ju aldrig, eller hon, ska jag säga hon också för att ha det gendermässigt sett där. Men alltså, personen kan ju aldrig säga att det var jag. Med tanke på de högprofilshacken som har gjort med statliga myndigheter och allting. Liksom, det är ju en halv miljard.
Ja, men det går alltid att formulera det där snyggt med en advokat, att få det att framstå som att du gjorde det, men utan att du tar ansvar för det som gjordes.
Mm.
Ja. Ska vi knalla vidare?
En liten rättelse bara från Antaro, om det stämmer som han säger, men det får utgå ifrån. Att de utmanar inte Lulsec direkt det här företaget, utan de hade en hacker, en generell hackertävling som Lulsec ja, klarade och skrev att behåll pengarna. Bara att jag får det. Rätt ska vara rätt, Jeppe.
Rätt ska vara rätt. Just det. Visste du att nätet krymper?
Nej, är det sant? Jag tyckte det var lite trångt idag.
Ja, du kom inte riktigt in.
Nej, det var lite trångt.
Istabote, du får krympa den. Nej, så är det. All Things Digital, eller All Things D, är en stor sajt på interwebsen som krymper. De har rapporterat lite om att nätet faktiskt krymper. Ja, det beror lite på hur man ser det såklart, men så som de ser det så krymper det, och jag vill kanske vilja att hålla med. Generellt så vet vi ju att allting på nätet växer, och det växer fort och det växer stort. Online-video av modellen YouTube, Vimeo växer. Internet i mobilen växer också stort. Sociala nätverk explosionsartat. Facebook, Twitter och... Jag tänkte säga Basta, men det vore ju helt fel. Det var inte det jag menade. Men resten av nätet, om man då räknar med och bort de här olika sakerna som växer så stort, hur mycket används nätet i övrigt? Och hur man då ska specificera vad nätet är, det är ju såklart krångligt. Men vi kan säga att det sökbara nätet av sidor och dokument är så de har räknat. För om man tar bort Facebook, bara Facebook ur tid spenderad på nätet. Och det här är siffror i USA. Men Facebook är ju globalt, så vi får väl utgå från att det är... Vi använder USA-siffror helt enkelt. Om du tar bort Facebook ur all sökning eller ur all trafik på nätet, så har vi spenderat nästan 10% mindre tid på nätet i mars i år jämfört med mars förra året. Till och med om du räknar med Facebook så har vi ändå gått ner 3%. Så det spenderas för lite, eller för lite, mindre tid än förr på det nätet som inte har ett specifikt syfte. Analytiker, de trodde att Facebook växte precis som internet i övrigt, men det verkar lite som Facebook går emot trenden och snor trafiken från alla andra sidor. Förra året så var en av 13 sidor på nätet spenderade på Facebook, och i år är en av 8 minuter på nätet spenderade på Facebook. Och om man då fortsätter räkna på USA och dess befolkning, så är den minskningen då från en av 13 minuter på Facebook till en av 8 minuter på Facebook, det motsvarar då en halv miljard timmar, eller 800 livstider ungefär. Så frågan är, nätet verkar ju skifta lite från det vanliga www. Och det här var lite det vi var inne på förra veckan, det här med, eller förra veckan, kommer inte ihåg, det här med adressraden, att toppdomänerna, jag tyckte att i framtiden kommer man inte behöva det, för att man surfar inte på nätet på samma sätt, utan man kommer åt varann på nätet, eller informationen på andra sätt än att besöka det gamla hederliga www.torget.se-nätet så att säga. Och det märker man ju i appar. Jag tror jag läste statistik idag att med den här utvecklingen så kommer vi ha laddat ner 185 miljarder appar inom 3 år. Det är en och annan app per person på hela planeten. Allting blir lite mer specifikt, och du kommer inte åt nätet via din webbläsare, utan inifrån från appar och funktioner. Och det kanske går hand i hand med hela det här nätneutraliteten, att du kommer inte åt infon direkt via din hemsida eller via din webbläsare, utan att du har tjänster i din mobil eller i din dator för att komma åt de här grejerna. Är internet på väg att förändras mot det här, Tom? Eller är det bara försvinner Facebook och så går allting tillbaks? Är det en bubbla, kan man säga?
Ja, du var inne på det lite själv där. Det är ju svårt att definiera vad som är att vara på nätet. Jag vill ju, som du var inne på det med appar och sånt där, att även om jag är i Goala och checkar in, så är jag ju på nätet, va? I den bemärkelsen.
Men när du vaknar på morgonen, ja, så fort innan du kliver ur, om inte jag parasiterar, jag vet inte vad det heter på svenska, men lite löst citerat, så säger du att innan du har gått upp så har du kollat Twitter, Facebook, mailen och säg checkat in på Goala, så slänger vi in extra.
Check in, tillbaka i sängen.
Ja, precis, still here. Och så klickar du av den telefonen, så går du upp. Du har inte varit ute och surfat i den gamla hederliga sökbara dokument och sidor internetet, utan du har ju via specifika funktioner kommit åt den informationen du sökte.
Mm. Alltså det här är sjukt intressant faktiskt det du säger, för att jag uppmärksammar faktiskt i mitt arbete till exempel att fler och fler snarare väljer att använda en app än att gå till sidan. Min chef till exempel har, men det finns ingen bra BBC-app till Android. Och då tänker jag, men herregud, varför går du inte till bbc.com och kollar där istället? Så du har helt rätt i ditt antagande, Jesper, att vi går mot en mer appifierad värld. Jag tror, jag vågar inte säga hennes namn för jag är osäker på om det var hon, men det finns en kvinna som ibland är med på Twitch som skrev en artikel i någon annan tidning. Ja, ni hör ju vad bra källinformation ni får här. Men där hon likställde internet, alltså www-upplevelser, det är liksom centrum i en stad. Tänk att det är liksom, du kommer åt allt, det finns coola barer, men det finns också lite bakgårdar med lite shady figurer liksom, och det finns prostitution och liksom, ja, medan du har appar, det är the suburbs, det är det liksom det välpolerade yttret, det är liksom det säkra valet, om du förstår liknelsen. Och det kanske är lite det som internet är på väg emot. Att vi är en appifiering av oss. Och det är så folk vill helst konsumera. Sen så, du kan få kommentera på det först, så ska jag berätta om imorgon sen.
Ja, Jonasson här i chatten har skrivit: program som använder APIs mot andra tjänster är väl inte att surfa. Och visst, jag kan hålla med till viss del. Men vi surfar inte mindre. Vi surfar bara annorlunda.
Mm.
För informationen vi kommer... Jag menar, om du drar din Twitter-klient, laddar ner din mail via inbyggd IMAP-mail-klient och in i Goalas program. Du hade ju lika gärna kunnat göra det på gamla, goa, hederliga internet helt enkelt. Du hade inte behövt använda appar. Så på det sättet, det är ju inte så att nätet krymper ju inte på att vi har tröttnat. Det var en fluga. Vi börjar kliva ifrån. Vi används ju mer än någonsin. Det är bara inte på samma sätt som förr.
Men personligen så tror jag att det går lite av en appbubbla just nu. Att hela smartphone segmentet som kom så oväntat och tog över så hårt att folk appar mer än nödvändigt.
Nu gäller det att du tänker på dina ord här, Tommy. Sa du just att appar är en bubbla? Det är lite Ines Usman-varning på det här. Är appar en bubbla?
Kanske så att det här citatet kommer plockas fram om några år och folk kommer skratta åt Tommy på ett sätt som sa det här. Men jag tror att gå tillbaka till argumentet här. Det är ingen fara. Appar är lite av en bubbla, att det är ett enkelt sätt att konsumera viss data idag, för att webbupplevelsen är inte bra nog. Vi behöver tekniker som HTML5. Vi behöver ha mer realtidsverktyg i våran webbläsare för att kunna nå samma nivå av kvalitet. Förorten, den här fina suburbs, amerikanska suburbs, är lite mer välbärgad förort, ska nämnas också. Det är kanske inte den typen av förort som finns i vissa städer. Men just att man att webbtekniken behöver förbättras i den bemärkelsen till att bli lite bättre, och vi är på väg dit. Kolla bara vad Chrome kan göra idag, och jag tror att det där kommer göra en vändning till slut, där de kommer att gå åt det hållet, att appar kommer sakta fasas ut mot webapps, som egentligen var Steve Jobs första vision med iPhonen. Det skulle vara webapps.
Det är lite ironiskt, men jag håller faktiskt med. Tekniken för att göra grejer som appar idag gör var inte mogen när appar började komma. Men visst är det så att idag kan du på många sätt göra mycket i webappar specifikt gjorda för de enheterna de ska användas på, som fixar det precis lika bra som appen du hittar i App Store eller på Marketplace. Det handlar bara om... Jag tror det har lite med fokus att göra.
Mm.
När du kommer på din mobil så har någon sagt till dig att det finns en butik där du laddar ner Facebook. De behöver inte ens säga appen, utan för att använda Facebook på din mobil. För förr i tiden så när det fanns inte på telefonen, så gick det inte att använda. Du köpte en mobil och det som fanns där var det du hade. Nu finns det mobiler du kan ladda ner Facebook, som att det vore någon sorts upplåsning, någon extra feature. Men att Facebook skulle ha någon webbgränssnitt. Jag menar, du kan använda Facebook i webbläsaren också på en iPhone eller på en Android. Men frågan är om folk hinner inse det, om det hinner slå över, eller om det till och med är så att det finns för mycket pengar i appar.
Alltså, för många år sedan så diskuterades det ganska frekvent över hur mikrobetalningar skulle ske på nätet. Aftonbladet var väldigt inblandade i det här. Liksom, hur ska man kunna ta betalt för att någon ska läsa en artikel på nätet? det fina som är apparna just, och varför jag tror att folk kommer att försöka stimulera appverksamhet under några år till, det är att man kan ta betalt för en app för att komma åt datan. Att där hittar man betalningsmöjligheten. DN Plus till exempel är ett jättebra exempel på en app där du kommer åt egentligen samma innehåll som på DN, fast snyggt liksom formaterat. Och det där finns en viss styrka, en finansiell styrka med just apps. Men jag tror alltså, har man en Android-telefon, gå till facebook.com och kolla på deras webbapp som Facebook har byggt. Den är klockers alltså. Det är nästan i många avseenden bättre än webb, eller än den native-appen på Android. Så att... en intressant diskussion, Jesper, och jag hoppas vi får återkomma till den här, tycker jag, senare om några år och faktiskt titta tillbaka och säga att ja, men vi hade ju fel, eller så hade vi rätt.
Jag håller med, det är faktiskt intressant, men vi har nog inte tid att prata mer om det just nu i alla fall.
Vi har mycket gött kvar faktiskt.
Oj, oj, oj.
Nätet inte bara krymper, det händer ju ganska mycket också på det, Jesper. Mer om det lite senare, va?
Ja, definitivt.
Mm-hmm. För först ska vi prata lite om faktiskt att lite kort nyhet här i alla fall, mitt uppe i allt, så vi får lite, går undan lite Skype och med videochatt i webbläsaren. Nu kommer vi till det som vi pratade om lite faktiskt förut. Har du delay på mig, Jesper?
Du börjar låta lite crap här.
Ja, jag ser det.
Nu vet du, nu är du clear.
Där kom den.
Ja, fort, löst, bra, bra, ja. Inte klippa.
Ja, vad skönt. Sorry för det där. Det var min nätverk som hookade upp lite. Jo, Google utmanar Skype med videochatt i webbläsaren. Det vi pratar lite om nu är att fler och fler tekniker letar sig ut på nätet. Google köpte nämligen företaget Global IP Solutions som har specialiserat sig på IP-telefoni, internettelefoni och videokonferens. Ur det här köpet har Google skapat WebRTC som företaget nyligen... förvandlade, heter det, till öppen källkod. Detta betyder alltså att WebRTC kommer att kunna användas i Gmail, som idag då kräver ett kommersiellt instegsprogram för ljud- och videochatt. Men att man får in... Sorry, Jesper?
Nej, det sa jag bara. Kommersiellt, okay. Kommersiellt instegsprogram låter aldrig bra.
Nej, men precis, det är så det funkar idag för att få den här Google Chat-videovarianten att funka i Gmail. Tanken då är att WebRTC ska integreras i Chrome till att börja med. Och Google har sagt att, men det är klart att vi kommer hjälpa Mozilla och Opera att göra detsamma i sina webbläsare. Utan tvekan ett inte defensivt drag utan ett offensivt drag från Googles sida inför Chrome OS, för att det går att installera appar på sidan av i Chrome. Och kanske också i förlängen då för att ta bort den här appvärlden som vi lever i. Vad tror du, Jeppe, där? Det är ju inte en helt dum idé att få det här native webbläsarna, till exempel videokonferens som vi gör just nu och ljud.
Jag har sett flera tjänster för att köra videosamtal. Chatroulette är en variant för videosamtal. Kanske...
Men det var med Flash, Chatroulette.
Ja, jo, det är sant. Men målet för konsumenten är att ha ett videosamtal i webbläsaren. Och Flash är väl det mest vedertagna så här långt. Och det här är ju rätt steg för dem att ta. Och jag tror nyckeln här är Chrome OS. Mm. Att det är där det måste hända. Du kan inte ha en dator som kostar som alla andra datorer som inte fixar saker alla andra datorer kan fixa. Speciellt inte en sån enkel sak som videosamtal. För jag antar att de här antar verkligen, för jag har inte någon koll på det här. Men de här Chromebooksen, att de har en liten webbkamera i skärmen. Det är nästan dyrare att inte ta med en än att ha med en idag. Så jag förstår att det är bra att de tänker på sånt.
Och sen också en liten klapp på axeln till Google just för att de valde att köpa en teknik som var proprietary, som var ägd av ett företag och gör den öppen. De gjorde ju samma sak med WebM, den här videokodecken, och sa att gör det här till standard nu. Liksom. Vi köper den åt er internetinvånare. Så bara där tycker jag ska få en liten klapp på axeln, och allt som är faktiskt som förbättrar upplevelsen på nätet, det är ju positivt tycker jag.
Mm. Får jag bara vänta tills Opera får funktionen så att alla tre kan ringa varandra.
Alla tre Opera-användare. Vi gillar Opera egentligen. Men
ja, det gör vi.
Nej, take it away, Söderlund.
Ja, då är det så att svenska tidningen eller webbtjänsten, bloggen Computer Sweden har skrivit en liten rapport om just stationära datorer. Det vi ställde i våran veckans pollfråga här, om ni har stationära datorer hemma. Det här rör egentligen stationära datorer i företagsvärlden, för det är så att det det försvinner. Nätet krymper, stationära datorer försvinner och det verkar vara den stora framtiden. Och det har lite, det har ganska mycket att göra med att förr i tiden så hade du din arbetsplats, datorn. När du jobbade på en kontorsplats med en dator så satt du och jobbade vid ditt skrivbord. Att när du satt där, då jobbade du. När du gick ifrån ditt skrivbord så jobbade du inte. Du kom alltid tillbaka till din arbetsplats. Och det har hänt så mycket med bärbara datorer, smartphones och pekplattor. Och många större företag, folk som sysslar med service och lager och sånt där, de har till och med fått egna specialbyggda appar då för att syssla med deras yrke utan att behöva gå tillbaka till en stationär dator. Och Computer Swedens lilla bottom line på det här är att den stationära datorn helt enkelt är utdöende. Försäljningen av dem går kraftigt neråt och man ser dem inte lika ofta på skrivbord runt omkring. Folk reser mer, folk rör sig runt på kontoret oftare, de jobbar hemma. Det finns ingen anledning idag, speciellt med priserna, att ha en stationär dator. Förutom för de här små nischade grejerna som spel på dator till exempel. Du har ju en stationär dator, Tommy, som du spelar på. Jag har en stationär dator som jag gör musik på. Det finns alltid små nischer för stationära datorer. Men jag tyckte ändå det var lite intressant för det. Om vi skippar mobiler och tablets och bara koncentrerar på laptops. Laptops har varit dyra, de har varit långsamma och stationära datorer har alltid varit liksom överkuckun över datorer i hemmet och på företaget. Och jag tycker det ändå är intressant att se det, för under ett par års tid så har faktiskt bärbara datorer varit så pass snabba att de kan täcka in 90-95% av allting som behöver göras som den gör precis lika bra som en stationär dator. Så det här kopplar åter lite till våran poll. Vi vill veta om ni faktiskt har en stationär dator hemma. Nu råkar jag ju nästan svara, eller jag råkade. Jag svarade åt dig här, för du har en stationär dator hemma, Tommy. Men då vänder du på det. Har du en stationär dator på jobbet?
Mm, definitivt. Jag skulle inte byta ut den för något i världen.
Varför inte?
Förlåt mig.
Oj.
Jag vet inte vad som händer där. Mm. Jag blir så stressad av dina frågor. Vad är det här, en jävla korsförhör eller?
Mm, det är det. Slashat heter det.
Vad bra, då är jag redo att lämna en korrekt och nykter analys av mitt arbete. Jo, nej, alltså huvudsakligen så sitter jag ju kodar och jag skulle utan tvekan kunna göra detta på en ganska stor laptop med en ganska bra skärm. Man stirrar in en skärm dagen ända. Prestandamässigt sett så behöver jag inte ha en i7 med 12 GB RAM när vi har på jobbet. Liksom. Jag behöver verkligen inte ha det. Det finns inget syfte alls med det. Men jag föredrar rejält tangentbord, en riktig mus och en ordentlig skärm när jag sitter och kodar. Det är därför jag också har motsvarande uppsättning hemma i princip när jag sitter och jobbar.
Men då har alla program på din privata dator som har med företaget att göra?
Nej, alltså grejen är ju som så här att just i kodningssammanhang så man har inga program i det avseendet. Alltså jag kör NetBeans för kodningen på jobbet och SVN liksom. Och så jag behöver liksom inte ha Mastersuiten från Adobe för 12 000 kronor. Så att allting funkar smidigt. Sen ska jag vara ärlig och säga att jag skulle förmodligen kunna i arbetsmässigt sätt kunna utföra ett exakt likadant jobb med en laptop. Det är bara att jag skulle aldrig bära med mig laptopen. Jag skulle aldrig ta med den hem för att eftersom jag inte har... Du har ju en filserver på jobbet, Jesper, där du har alla de stora högupplösta bilder du arbetar med. Jag har ju inte det behovet liksom, utan jag har ju små bytes med kod och det kan jag lätt få ner på min hemmadator eller på vilken dator som helst i världen och sitta och jobba lika effektivt. Så att jag har inte behovet att flytta data med mig som en laptop har.
Men jag jobbar ändå med... Jag menar, du sysslar med kod.
Mm.
Jag sysslar med tunga bilder, mycket Photoshop, stora dokument, 100-200 sidiga dokument. Och jag sitter på en bärbar dator i en grafisk verksamhet. Hade du sagt det till någon för 10 år sedan som sysslar med grafisk verksamhet så hade de skrattat åt dig. Men jag behöver inte hem dator med varje gång. Men den är alltid... Vi beställde just bärbara datorer för att den dagen du kanske behöver ut och sätta dig hos en kund eller vad som helst, du kan alltid få med dig den där. Å andra sidan, du har ett rätt mastersuite. Visst, det är lite pill. Och jag menar, visst, du kan installera köper en licens får du installera den på 2 datorer till exempel. Men
ja, för 12 000 är väl det minsta man borde kunna göra?
Nej, det kostar inte 12 000. Det kostar 38 000. Mm. Men du får ju 2 licenser. Nej, men jag rent... Men nu har du inte, nu har du ju egentligen inte svarat på frågan. Du har ju svarat på, jag menar, att du bär en laptop med dig eller inte. Det spelar ingen roll. Jag menar, din stationär, varför har ni valt en stationär dator istället för en bärbar?
Pris, kan jag tänka mig. Du får ju mer bang for the buck med en egenbyggd stationär dator idag. Jag menar, ska jag upp i motsvarande eller i alla fall hälften av prestandan jag har, så är det ju en Vaio specialbyggd variant med en i5 i, liksom, en mobil i5. Och inte ens då får du samma prestanda ur processorn på grund av kylning och allt sånt där. Så att en prestanda som jag egentligen inte behöver på jobbet ska jag nämna också.
Tänkte precis säga det. Ja. Du redigerar ju inte HD-film utan du skriver ettor och nollor så här. Ditt tangentbord. Är det två knappar så? En stor nolla och en stor etta. Sen kör du bara hela dagar så.
Assemblar dagarna ända. Mm. Det blir lite fler knappar för assembler. Men nej, men jag förstår din argument liksom. Men för ett företag är hårdvara inte så där jättedyrt om man köper stationärt. Så det kan vara det. Jag tror att det är en ekonomisk fråga. Och framförallt också någonting som Brothers säger i chatten, Brother on Fire då, just att det är en extremt stor säkerhetsrisk att ha en laptop som bärs fram och tillbaka till jobbet varje dag. Dömer du, och du har en revision utcheckad eller du har all din källkod till ett system på din dator och du tappar bort den, då är det ju inte superbra. Liksom.
Backup?
Jo, det är inte backup, att någon snor datan. Så att jag jobbar för Spotify och har en utvecklingsversion av Spotify där det står att den amerikanska versionen av Spotify, som är mitt nästa ämne för övrigt, och du har dokumentation där och i koden står att det här släpper vid den här tiden och företagshemligheter i koden. Det är ju inte superbra om den datorn faller i fel händer och någon bara, det här är någonting som är värt någonting, och så säljer de koden till någon annan.
Mm. Ja, lite säkerhet skadar ju inte på datorn. Du kan ju se till att man inte kan komma in i den utan att var du till att börja med. Men så, vi har inte tid att prata mer om det här. Vi ligger så sjukt. Vi har gått så långt över det här. Min semester bara flyter iväg. Vi måste gå vidare.
Borta. Ja, då ska jag snabbt kryssa vidare till Spotify då, som jag nämnde här. Det är nämligen amerikanska webbsajten Noisecast som hänvisar till en mejlväxling mellan två höga chefer i den amerikanska skivindustrin som uppger att Spotify kommer att lanseras i USA mellan den 5 och 15 juli i år, det vill säga om ett par veckor helt enkelt. De uppger också vidare då att enligt de här mejlväxlingen mellan två amerikanska chefer i skivindustrin, att Spotify kommer att kosta drygt $10 i USA, eller 60 spänn svenska, i månaden att använda. Övervägs att göra den endast invite only i lanseringen då. Och det här är ju som vanligt extremt osäkra uppgifter som ska tas med en rejäl, alltså tänk ett salttag med salt, så mycket salt ska ni ta de här informationen med. Men det som lägger lite substans i ryktena, det är just att Spotifys försäljningschef Jonathan Foster sa i en intervju för ett par veckor sedan att det stämmer ganska bra att den skulle lanseras i sommar ungefär, har de nämnt någonting åt det hållet, eller hintat om det i alla fall. Värt att nämna också är att för två veckor sedan ungefär så skedde det ett genombrott för Spotify där de fick avtal med Universal, och sen tidigare då har de avtal med skivbolagen Sony och EMI, eller EMI, för den amerikanska marknaden. Så Spotify i sommar-EP i USA, det betyder ganska lite för oss svenskar, va?
Ja, mer inkomst till mig som musiker.
Yeho! Eller du får 40 kronor istället för 20 kronor per år.
Jag kommer ihåg vad det var jag sa att jag fick in på 28. Förra årets. Nej, jag kommer ihåg 3 kronor och 46 öre eller någonting.
Nej, var
för
inte.
Jag har fått en ny sån liten lista nu. Jag borde ju kunna lite snabbt här. Om jag har nätgudarna med mig, ska du få siffror på från de här 3 kronor och 46 örena hur mycket mer jag har tjänat på just Spotify.
Men när jag räknar på det så kan jag ju nämna det att det är, alltså för en Spotify-artist att tjäna motsvarande minimilön för vad man skulle tjäna om man släppte en skiva i handen med skivbolag och allting, så handlar det om miljontals lyssningar i månaden. Det är extremt svårt för en artist att tjäna pengar. Det är knappt så high-tier-artisterna tjänar vettigt på streamad musik. Så medan Jeppe räknar bakom så ska ni få höra.
Nu, där
har vi den.
Första året.
3
kronor, 46 öre. Och är de här omkring.
3,46 kronor. Jeppe kan alltså köpa 6,5 50 öres tuggummi.
Nej, kunde förra året. Kunde. I år.
Nu sitter ni ner.
48 kronor och 13 öre.
Och du pratar inte 48 000 utan 48 kronor.
48 kronor.
Men det är ändå en ökning med 10 gånger.
Nej, förlåt, jag ljög. 31 kronor och 33 öre.
Ja, men det är väl närmare min 10 gångers ökning där. Så det är jättebra, Jeppe. Du har ökat din inkomst från Spotify med 10 gånger på ett
nästa
år.
Nästa år 310, året därpå 3000, 30 000, 300 000, ett par år till. Sen kan vi ställa en Bugatti på uppfarten.
De säger åt dig, Zlatan, att sluta och gloata så jävligt med dina inkomster, Jesper.
Ja, förlåt. Jag öppenbar nästa gång vi ses. Jag bjuder i alla fall upp till 31 och 33.
En öl kan du bjuda på ett billigt sunkigt ställe.
Typ Sorrento som vi
ser. Sorrento, mycket bra meetup. Nej, men jag ska säga också att du är ju ingen superkänd artist i det avseendet. I alla fall du räknas som en topp 15 i världen.
Nej, jag vet knappt vem jag är. Då är man liten.
Epi också väldigt nysam ska nämnas.
Nu ska vi prata om något annat, Tommy.
Det kan vi göra. Vi ska prata om siffror. I alla fall Spotify till USA i juli eventuellt enligt lite överhörda mailkonversationer. Däremot, Jeppe, mail skickas till en satans massa per månad. Eller per dag. Per minut på internet.
Ja,
skulle du veta hur många mail som skickas per minut på internet?
Tänk om jag vet precis ungefär hur många, i alla fall på miljonen, hur många e-mail som skickas per minut.
Många är det?
Alltså, så här är det, va? Tommy, han tokhoggade den här nya Google Plus-grejen och tyckte, Jesper, ta mitt sifferämne. Sifferämne, du gillar ju siffror. Så jag fick hans här för att han samlade på sig så mycket ämnen och jag tyckte jag hade bra med mina få men bra ämnen. Så då fick jag den här. Och siffror tycker jag är jättekul. TKI, våran gode vän, har lyckats få fram lite grafik, infografi. Han har skrivit ett blogginlägg helt enkelt om vad som händer på internet under en minut.
Ja, men lite parentes bara. Han har hämtat infografik från Shanghai Web Developers som har fått information från något annat ställe.
Ja, han skiter väl.
Han har inte gjort statistiken, ska nämnas.
Nej. Han gör ju som vi, han kollar upp saker och skriver om det. Så han har skrivit om någon annan som har kollat upp det helt enkelt.
Just det.
Och det gör han bra. Men. För nu har vi siffror på vad som händer under en minut på internet.
Nu jävlar.
98 000 tweets på en minut.
Mm.
20 000 nya inlägg på Tumblr.
Mm.
Stor tumme upp förresten på Tumblr. Jag tycker det är en grym tjänst. Det är som ett Twitter. Rich media Twitter utan 140 character gräns.
Thumbs up.
Skitsamma. Tumblr, nice. 100 frågor på answers.com och över 40 frågor per minut på Yahoo Answers. 70 domäner registreras.
Per minut.
Per minut. Och även, allt det här är per minut. Om jag inte sa det, per minut. 600 plus nya videos på YouTube. Det har vi pratat om tidigare. Det laddas upp 24... Hur var det nu?
24 timmar film per minut. För att det
nej,
var ett år
nej, 24 sedan. Timmar per timme. Ja, jag vet inte, ja, det var något sånt där. Det var sjukt mycket i alla fall. Mer än, fruktansvärt mycket mer än realtid. Varje minut i hela världen så skapas det också över 60 nya bloggar och 1500 nya blogginlägg.
Det är 60 nya bloggar per minut. Det är fantastiskt.
Ja, precis. Det är en hel del. 168 miljoner e-mails i minuten skickas över vår jord. Inte illa. 700 000 sökningar på Google per minut. Statusuppdateringar på Facebook. Över 695 000. Och wallposts på Facebook också. Över 80 000. Det kommenteras över 500 000 gånger på Facebook. Firefox laddas ner över 1700 gånger i minuten. I snitt får jag anta.
Mm.
På Flickr laddas det upp 6600 nya bilder i minuten och på Skype ringstöt 370 000 minuter.
Per minut!
Per minut!
Det är fantastiskt, alltså det är otroligt.
Förlåt, 370 000 minuter per minut rings på Skype.
Just det. Eller samtalas kan man säga.
Ja, just det. Så man kan säga att 370 000 personer håller ett minst en minut långt samtal any given moment.
Per minut. Men alltså jag blir så fascinerad.
Känns när jag krånglar till det där lite.
Ja, men det är okej. Okay. Det är en jävla massa minuter på Skype per minut. Gjorde inte saker lättare för er att förstå. Men det fascinerar mig att det är så otroligt mycket grejer som händer varje minut. Just att 60 nya bloggar skapas per minut på nätet.
Jag trodde faktiskt det var mer med tanke på hur många som måste vilja bli modebloggare och skit idag. 60 bloggar i minuten, det är en i sekunden. Ja, jag hade nog trott, i alla fall det dubbla.
Alltså, i alla fall det dubbla.
Mm.
365. Min matte är ju utan tvekan crap, men det är 31 miljoner bloggar per år. Det kan inte stämma. Nu har jag fått... No.
Ja, nu har du nog räknat...
Lite gant någonstans.
Ja, det är rätt.
Nej, jag räknar på 24. Sekunder, ja. Just.
8640 gånger 365. Det är 3,15 miljoner bloggar.
Mm. Per år skapas. Per år. Mm. Nej, men det är fascinerande. Sense, kanske. Ännu mer spännande. Det är ju ni gillar dem. Nu tycker de att det är bra radio här i chatten.
Jag tycker det är kul att de säger att det är bra radio varje gång det är dålig radio.
Ja, är de ironiska, Jesper? Kan det vara den ironiska generationen som lyssnar på oss?
Jonas som slår sig. Ja, han slår inte mig som den ironiska generationen.
Nej, han verkar eld. Skitsamma. I alla fall, jag sitter bara 700 000 Facebook status inlägg per minut. Det är satans mycket data de måste skyffla på Facebook.
Minst.
Mm. I alla fall, nog om det. Ja. Nu fick jag lite siffror. Ingenting säger slashat så väl som ett par siffror på slutet, Jeppe, va?
Ja, det har blivit så. Jag är ju väldigt förtjust i sånt. Men nu har det nästan blivit dags för oss att knyta igen säcken och fortsätta vår semester /jobb.
Exakt i mun då. Mm. Har vi någonting vi ska nämna? Jo, nästa vecka, bara för att outa Jonasson som vi nämnde här, en av våra lyssnare faktiskt, en del i Slashers-familjen här. Han ska prata om Box i Box i antingen föresnacket eller eftersnacket. Vill du köpa en Box i Box så ska du lyssna på Slashers live nästa vecka. Vilken tid, Jesper?
19.30 börjar försnacket, 20.00 börjar det som blir själva podcasten som går att ladda ner och lyssna på slashers.se.
Men vilken dag?
Ja, tisdagar såklart, det vet väl alla.
Som är något.
Alla utan de som planerar in VM-matcher i fotboll och annan skit.
Det var klockan 2 idag, Jesper, så det var inga problem.
Nej, men jag tycker det har varit alldeles för mycket fotboll på sista tiden. Precis 20.00 på tisdagar. Jag tycker det är förnedrande dåligt av dem att inte ha en respekt för annan media.
Mm. Det är riktig media som vi kallar det.
Borde vara svart i rutorna på övrig media.
Exakt. Återsända. Mycket skitsnack, men det är det som egentligen paketerar ihop den här underbara upplevelsen som vi kallar för slashat.se. Jeppe skulle säga slashat.se/social där ni kan hitta allting om oss. Och vi tackar naturligtvis alla på... Jo, en liten arendum i slutet här, Jesper. Jag visar upp min mobiltelefon för våra live-tittare och videotittare på YouTube under showen här. Jag försökte visa att de har släppt Google Plus-appen för Android, men att jag inte fick använda den än, stod det. Fast det var ju bakvänt, för jag har vänt min bild. Så nu vet ni vad det var jag höll på att visa där i mitten av showen. Vi är nöjda, säger Peppa.
Definitivt. Du kan ju se om du kan fila på att flytta kameran till andra sidan, så slipper jag spegelvända i fortsättningen, så kan du visa saker för folk som faktiskt tittar på oss.
Det är jävla sant.
Mm-hmm. Sug på den, du.
Nu blir det eftersnack. Det är alltså en exklusiv feature för er live-lyssnare. Och ni som lyssnar på oss den här veckan, vi tackar, bockar och bugar. Det är för er vi gör showen. Jag och Jeppe, vi snackar skiten då, dricker öl ihop. Vi kan lika gärna spela in det så ni kan få njuta av det. Tack för er support och ert engagemang. Jeppe, vi syns på stranden. Lyssnare, ta det lugnt i solen. Tänk på smörj in er så ni blir lite greased up och inte blir solbrända, va? Ja, solbrända ska de bli, Jeppe, men inte UV-strålade.
Vill man leva länge ska man inte bli solbränd alls, ska man hålla sig inne. Men det är en annan sak.
Det är en annan sak. Nu blir det eftersnack. Tack för idag. Slut för idag.
Mm. Ha det gott. Ha det bra.
Hej!
Slash up. Slash up.